Good. The first session, I spent a little more time. I told you before, the victim of my jet lag. I spent a lot of time talking about commitment while I was talking about design. But let me just review by saying, marriage is God's thing, and He designed it for you to be best friends.
Så prata om hängivenhet och prata om att Guds mening med äktenskapet är att ni ska vara bästa vänner.
There is a lot of confusion, especially in society, but we are not just society, we are the Christians, right? But there's a lot of confusion about what is marriage, and marriage is the commitment.
Det finns mycket förvirring i världen om vad äktenskapet är, men äktenskapet är den här hängivenheten, att man ger sig åt varandra.
Take the first marriage the first day God made man was on the sixth day of creation. He looked at him and said, it's not good that he's alone. He made a woman, brought her to the man, and the man went, woo, baby.
Vi ser de första människorna. Gud skapade mannen, och så sa han, inte bra för mannen att vara ensam. Och så skapade Gud kvinnan, och så blev mannen så där glad som ni hörde.
I didn't hear you say it. Woo. How can you translate their jokes, but you won't translate mine? All right. So when you look at the Hebrew and the English, when he says, ooh, this one is bone of my bone and flesh of my flesh, he had those feelings. Ooh, baby. All right. So he was, this is God's gift to me. This is wonderful. Right there, this is what God says. Read 2:24.
Och vi läser då i Mosebok 2:24. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött.
For this reason, and God made man not to be alone, he brought them together, and he put them together in marriage. For this reason, from now on, a man will leave his father and mother, he will be united to his wife, and the two become one.
Så därför att Gud har skapat man och kvinna för varandra, därför ska en man lämna sin far och sin mor och bli ett kött med sin kvinna.
And both people have the blessing of having a best friend who will be their companion, their partner, their lover, who will never leave.
Och därför så är det den här stora välsignelsen att man ska kunna lita på. Här har jag en livskamrat som står vid min sida alltid, inte döden skiljer så.
It's the same never leave that parents have for children.
Och det är samma egentligen åtagande man har som förälder gentemot sina barn.
Some parents do sin by leaving their children.
Det finns de föräldrar som syndar genom att överge sina barn.
But it's counterintuitive for parents to leave their children.
Men det är mot våra instinkter att överge våra barn.
The commitment makes it counterintuitive for you to leave your spouse.
Och det är faktiskt samma i äktenskapet. Det är mot våra instinkter att överge vår bättre hälft.
If you do leave, you'll take a piece of them with you.
Och när man överger någon så tar man med sig en del av den.
But the commitment is wonderful.
Men den här hängivenheten att vara bundna vid varandra, det är någonting fantastiskt.
Americans don't like commitment.
Amerikaner gillar inte de här åtagandena.
I don't think Swedish people anymore like it either.
Jag tror inte svenskar gör det längre heller.
Or Norwegians.
Eller norrmän.
Or Finnish.
Jo.
I'm starting to meddle, right? Commitment to a church is very low. Commitment to a spouse is very low. Commitment to your football team is very low. Commitment to work is very low. Just the whole idea of commitment is getting thinner and thinner and thinner.
Det här är någonting som gäller livet överhuvudtaget, just att behöva binda sig vid en partner eller behöva binda sig vid en församling eller kanske en arbetsplats. Det vill man inte göra.
But here's the good news. God made us to be committed people.
Men här är goda nyheten, att Gud har skapat oss till att vara hängivna och trogna.
When you are filled with the Holy Spirit by faith, you actually understand that commitment is good.
När du fylls av den heliga ande genom tron, då förstår du att det här är någonting positivt.
You want to give people the blessing that I will never leave you.
Och du vill ge den här välsignelsen till någon annan. Jag kommer aldrig att överge dig.
You want to do that to your Christian friends?
Du vill göra det gentemot dina kristna vänner.
I will never leave you. You want to do it to your children, to your parents, to your husband or wife. You want everybody to know you are committed.
Du vill att de som står dig nära vet att de kan lita på dig.
So in society we're like a salmon swimming upstream, right?
Så i samhället så kan vi känna oss som laxar som simmar mot strömmen.
But it makes us very interesting to people.
Men det är också någonting som kan göra oss märkliga och intressanta för andra människor.
And it brings great blessings to our children.
Och det för med sig stora välsignelser för våra barn.
So in Malachi chapter 2, when the priests were getting divorced, God was upset and he said, "Don't you know that I want godly children?"
Så i Malakis andra kapitel och där han såg att prästerna skilde sig, då är Gud upprörd och han säger, "Förstår ni inte att jag vill ha gudfruktiga barn?"
Now you're going to have trouble with this one.
Okay.
But you can be a godly person and be a child of divorce. Peter's a good example.
Not no. Divorce, but
okay. But difficulty. Do they weren't together?
No.
Okay. So you can have parents that are not together and be a godly man because that's what God does. But the godliness of parents staying together makes it easier for everybody.
Så att det går ju att vara gudfruktig även om man inte har kommer från en kärnfamilj. Men en kärnfamilj gör det lättare för människor att tro på Gud och tro på den här hängivenheten.
So let's go to the next one. Let's talk about this. Let's take the second question down. How does it help you to know that your partner will never think of leaving you?
Hur kan det hjälpa ett äktenskap att veta att den andra inte går omkring och funderar på om de ska lämna dig eller inte?
I know some of you had the pain of a partner that left. So I understand that. But let's just talk about the wonderful feeling of someone who you believe will never leave you.
Och jag vet att en del av er har upplevt det här, men om vi talar nu om den här känslan av att kunna lita på den andra.
What kind of help does it give you in your heart and in your head?
Vilken typ av hjälp får man av den känslan? You can feel safe.
You feel safe. The human being is supposed to feel safe, right? When you feel safe, then you can do other things with your life other than try to make yourself safe, right? You're relaxed and you can get on with being a blessing in other ways, okay?
Det är en stor välsignelse att känna den tryggheten. För har vi inte det, då tar det väldigt mycket energi. Känner vi oss trygga i äktenskapet så kan vi ge av vår kärlek och energi till andra och vara en välsignelse för dem.
When a man in Sweden or Finland or Norway, do men who want to marry a girl still have to ask the father?
Är det fortfarande så att en man som vill gifta sig ska fråga kvinnans föräldrar?
Anybody? Then nobody asked the father?
I did.
You did. Okay. All right. So some do. Yeah. You did. Okay. All right. When the father has a boy ask, and even if he does not ask, the father and mother are thinking, will you take care of her at least as well as we did? Right?
Om man frågar, och även om man inte frågar, så kommer föräldrarna att tänka, kommer du att ta hand om henne minst lika bra som vi har gjort?
What would you say to someone who says that marriage is just a piece of paper?
Vad skulle du säga till någon som säger att äktenskapet det är bara en pappersbit?
Have you ever heard that? Yes? Okay. What did you say? Do you remember? Or what would you say if you could say it today?
Well, I said if it's just a piece of paper, then why not just do it then?
Yes. And what did they say?
Oh, yeah, no. It obviously it is a big deal, because if it wasn't a big deal, yeah, then we'd just do it then.
Very.
It is a big deal.
Very good insight.
Så att de säger här att det här används som argument för att inte gifta sig. Och då sa Cynthia, om det bara är en papperslapp, då kan ni väl lika gärna gifta er. Så den här önskan att inte behöva gifta sig bevisar någonstans att de förstår att äktenskapet är mer än så.
Now, you are God's light to tell people about Jesus Christ, but you are also God's light to tell people about the beauty of marriage. So if they say, marriage is just a piece of paper, God wants you to challenge them.
Vi har en uppgift att berätta om Jesus Kristus. Men vi har också en uppgift att förklara för Gud förklara för människor vad äktenskapet är. Så att om någon säger så, då har ni en uppgift att ifrågasätta det.
And so one man in my office, she was wanted to marry him, and he said, I don't want to do it, it's just a piece of paper. And I said what you said. Well, then let's do it, and let's get the license. If it's just a piece of paper, it doesn't mean anything to you. He said, oh, no, no. And I said, why not? He goes, well, then she'll get all my money. I said, well, it's not just a piece of paper, is it? It's...
You know, a man in your office, en av hans kollegor, hade träffat en kvinna. Hon vill gifta sig, men inte han. Och han sa ju så här, det är ju bara liksom en formalitet. Och då sa Don det, ja, men då är det bara att gifta sig. Men då sa han, ja, fast då får hon ju alla mina pengar.
Okay, so one, he may not be selfish only, he may also, when he said that, not trust her.
Och det är inte säkert att det handlar bara om själviskhet, utan det kan också vara en brist på tillit.
So in getting ready to get married, you want to have a certain level of trust before you make the promise.
Och därför är det viktigt att innan man gifter sig, innan man lovar evig trohet, så krävs det ett mått av tillit.
So what is one of the major goals of dating?
Så vad kan vara ett mål då med att träffa någon, om man dejtar eller hur man nu
ska kalla det? To build
trust.
Ja, det är att bygga upp tillit.
So one of the major goals of dating is not, I'm going to say this because we're grown-ups, is not to get laid. It's to build trust, isn't it? And you build trust by being with someone and talking through and understanding, and you go through situations where you learn to depend on them, like a situation where you disagree. You want to trust that they're going to fight fair. Not perfect, but fair.
Så när vi talar om att lära känna någon innan äktenskapet, då handlar inte det om att ha sex med varandra, utan att bygga tillit, att se den andra i situationer, till exempel när man har en konflikt. Hur hanterar han eller hon det? Kan jag lita på att den här personen är en schysst person?
This is why a very short dating life is dangerous.
Och därför kan det vara farligt att känna varandra väldigt kort tid innan man gifter sig.
This is why some dating lives are way too long.
Och det här är också anledningen till att en del känner efter alldeles för länge.
Maybe they have a previous relationship that their trust was broken and they cannot in a healthy way learn to trust.
Kanske har de en relation bakom sig där de blev svikna och därför är det svårt för dem att lita på någon annan.
So sometimes when somebody is like, let's say they're living together, the reason they won't get married is because one cannot trust the other, but it's not the person is not doing something to make them distrust them. They are having a trust issue in their own heart.
Så ibland när jag talar med par som bor tillsammans utan att vara gifta, så är problemet egentligen inte att de inte litar på varann på grund av något som har hänt, utan att en eller båda har blivit svikna innan och därför har svårt att lita på en ny person.
So you want to tell that story about how you got to that point where you said, why don't you trust you? It's a good time for you to jump in.
Yeah.
Okay, go ahead.
I have a friend named Terry that her previous marriage, her husband left her.
Jag har en vän som heter Terry, och i hennes tidiga äktenskap så blev hon övergiven av sin man.
So she's now living with another man. His name is Terry.
Och nu bor hon med en annan man. Han heter också Terry. Ja, lite förvirrad.
And I asked her, why are you living together? And she said, because I don't trust a man anymore.
Och då frågade jag, varför bor ni tillsammans utan att vara gifta? Och då var hennes svar att jag kan inte lita på en man igen.
But I took it a little further and said, it's obvious you do not trust God.
Och då sa jag att det handlar om att du inte litar på Gud. För om du litar på Gud, så litar du på att han hjälper dig att kunna bedöma om det här är en person jag kan lita på. Men hon beslutade sig för att testa innan, bo tillsammans ett tag och känna efter hur det kändes.
And now it's muddled all her feelings because she doesn't know if she really loves him or whether she's living with him for convenience.
Och nu har det liksom förvirrat henne känslomässigt. Hon är osäker på att bo jag tillsammans med honom för att det är praktiskt. Älskar jag honom överhuvudtaget? Var står vi i vårt förhållande?
Which is now for him, he's confused. He's willing to live with her, but he really wants to take the marriage, take it into marriage, take it one more step.
Och det är förvirrande för honom också, för att han tycker nu att de borde kunna ta nästa steg och gifta sig.
So, talking about the promise that we have is healthy for our marriage too.
Så det är viktigt och det är hälsosamt att tala om det löfte man har avgett.
At different moments in my pastor ministry, someone would come in and say, I checked out her cell phone and she had all these calls to another number.
Ibland så händer det att folk kommer och pratar med mig och säger, ja, jag kollade på hans eller hennes mobil och jag ser en massa samtal till det här numret.
When I call my wife, she's always on the phone.
Och när jag ringer till min fru så är det alltid upptaget.
And if she sees my phone call calling and she screens it.
Och om hon säger att det är jag som ringer, då brukar hon neka.
This is a real story.
Och det här är sant.
I will grab somebody else's phone she doesn't know their number and I call her.
Ibland så lånar jag telefonen av någon annan och ringer. Och då svarar hon.
It could be a new client.
Det kan ju vara ett jobbsamtal.
He spends my money. He makes money.
For a little moment I will think, who is the other man?
Och ett kort ögonblick kan jag fundera, vem är den andra mannen?
It's good when she says to me, if I say, I can never reach you through somebody else, but she says, I made a promise and I intend to keep it, I'll always be your wife.
Och om jag då drabbas av svartsjuka och frågar, vem är den andra? Då är det jätteskönt att få höra, jag har lovat att vara dig trogen.
It's good in marriage to keep telling that promise.
Det är bra för äktenskapet att upprepa de här löftena, påminna varandra.
If you've been, had your trust broken, you want to hear it a lot.
Och särskilt om du har blivit sviken så vill du höra det ofta.
Or if you're like me and you're around people that break their promises all the time, you have to hear it a lot.
Eller om du är som jag som ständigt samtalar med och vägleder människor som har brutit sina löften, så behöver man höra det ofta.
She's really never done anything to make me doubt her commitment.
Hon har egentligen aldrig gjort någonting som har gett mig anledning att tvivla.
And sometimes if I ask, she gets the feelings hurt.
Yes.
That's what you want to stand up for.
No.
Oh. Go ahead.
I was going to say, I'm more emotionally like a man. So I will tell my husband, if he'll say, do you love me? And I say, if I change my mind,
isn't that terrible?
Jo, men Mary säger att hon kanske har en mer manlig inställning till att tala om känslor. Hon brukar säga att om jag älskar dig och om jag slutar älska dig så kommer jag berätta det. Yeah, that's not a good example.
Okay. Last question. What are the blessings for the children of a secure marriage?
Vilka välsignelser får det med sig för barnen att leva i ett tryggt äktenskap där man litar på det här löftet.
Don't make me wait.
They feel safe as well.
They feel safe. And then their physical health is better because their stress level is down, right? Because they feel safe. And then they can explore and learn in school better, and they can do so many things better, right? They can learn conflict resolution. Okay, what else is a blessing?
Om barnen inte behöver känna sig stressade över att mamma och pappa kanske ska skilja sig, då mår de bättre och kan koncentrera sig på andra saker.
What else? Any other blessings?
They can learn more in general.
Learn more in general.
Överhuvudtaget i allmänhet att de kan lära sig
mer.
Both from the father and the mother.
Yes.
And teach different things.
Yes. You got daddy right there. You can show a daughter what a man's supposed to be like, to treat how he's supposed to treat you. You have a woman right there. You can find out how a mother is, if you're a boy, how your wife should treat you, or by watching her, right? You find love. We find out love from some women. I'm just right. That we can't get from our father. There's a kind of female love, right? What else do you learn?
Mannen och kvinnan har olika saker att lära barnen. Så lever man i tryggt äktenskap kan barnen lära från de båda. Och också se förhoppningsvis ett exempel på ett kärleksfullt äktenskap.
This I told you my third son got married in our third son got married in January. The father of the bride, he gave a speech at the wedding banquet.
Vår tredje äldsta son gifte sig i januari och brudens far höll ett tal på bröllopsfesten.
He had a list of a lot of things he liked about our son for his daughter.
Och han hade en lista med många saker som han gillade, uppskattade hos våran son som skulle vara bra för hans dotter.
He said so many good things I thought I should fill him in on some of the bad things.
Och det var så mycket positivt så jag tänkte här måste jag komplettera med några negativa sidor också.
But one thing he said was when I first went on a trip from my house to my ranch with this boy, he said we got a flat tire on the truck and he immediately jumped out and took off the spare with me, and while I was busy he took the spare tire and put it under the truck. And as after then he jacked it up. He's nodding, right? And he said at the wedding banquet, some man taught him that. And then he looked over at me and he said, you taught him that, didn't you? And I said, yeah, because otherwise the truck falls off the jack, it could fall on top of you, right? What I'm trying to tell you about marriage, what you were saying, you learned so many things that there's just, do you know the word oodles?
No.
Okay, many is boring. Many. Oodles is fancy. You know? Okay. Many, many things that we learn that are very small by having both mom and dad in the house together, right? And the commitment holds that together, because there are days when Mary would teach my boys something, maybe she really didn't like me, but she's still there, right, to teach them. Just the commitment is what makes marriage last and makes marriage a great blessing. Can you get all that?
Jo, men det var så att i det här bröllopstalet så tog han upp en sak att den här brudens far tog upp en sak. De var ute och åkt bil och så hade de fått punktering och då hjälpte Dons son till och han tog fram reservhjulet och la det under bilen innan han hissade upp bilen. Och då sa han, det är någon som har lärt honom det, att det är klokt att göra så. Det var du, eller hur? Och hans poäng är just det här att vi lär oss en massa saker som vi inte tänker på. Ibland sätter man sig ner med ett barn och säger, nu ska jag förklara hur det ligger till med si och så. Men det mesta barn lär sig av oss, det är vad de ser att vi gör.
So, sometimes when young couples come in for pre-marriage counseling, I will ask them, I give them a clipboard with paper and I'll say, write down what will make your marriage last.
Ibland när jag har sån här föräktenskaplig rådgivning, då brukar jag be de två paret att skriva ner saker som kommer att göra deras äktenskap lyckligt.
What do you think is the most common thing they write down?
Vad tror ni är det vanligaste att de skriver ner?
God. Yeah. A lot of them say God, faith, right?
Mm. Okay. Många skriver Gud eller tro.
Love.
Love. It's a big one.
Man jobbar på äktenskapet.
That you work at it,
right? Right, work at it, communication skills, have common interests.
Gemensamma intressen, jobba på relationen, kunna kommunicera.
And respect, love. I will say commitment is the reason it will last. And they don't think of the word commitment. That doesn't mean they're not going to be committed, but they don't think of that word. So I'm telling you, we don't easily think of this. But when it comes right down to the hardest days of your marriage, what makes it last is the commitment. I made a promise and before God, I put it in the safe, remember? And it's His promise and my promise and I intend to keep it. And then when the better days come back, the marriage is still there for them to come back to. Okay? So it's commitment that makes it last. Now, what makes a marriage... No,
She get to talk. Ett ord som de inte skriver upp så ofta, det är just hängivenhet. Men det är en av de viktigaste sakerna när man har problem i äktenskapet. Att man verkligen har bestämt sig för att det här ska hålla. Och när man då kommer igenom sina problem, ja, men då har man fortfarande kvar den här relationen och den här kommunikationen och kärleken och ömsesidigheten och gemensamma intressena. Men det är just den här hängivenheten att man verkligen har bestämt sig som är nödvändig.
What makes a marriage happy?
Vad gör ett äktenskap lyckligt?
All of those other things.
Allt det andra.
Right. Commitment to communicating, love, respect, a companionship, back rubs. Now, what makes a marriage happy is that we serve each other, right? We love each other. And we're going to talk about that now. So we're moving into a new session about marital happiness. Go ahead.
Also, with a marriage, you're also teaching your children not just commitment, but committed love and committed respect for one another.
I ett äktenskap så bör ni, man ska visa sina barn dels en hängivenhet till varann, men också ett åtagande att respektera den andra.
We had one of our sons, he was helping my husband build a porch on our cabin.
En av våra söner hjälpte Don att bygga en altan på deras sommarstuga.
I came to see the porch. And as I drove up, I could tell it was a little off from where I wanted it on the cabin where the door was.
Och jag skulle vara på väg upp där och skulle inspektera arbetet och då från på håll så kunde jag se att den var lite sned från jämfört med vad jag hade tänkt.
They were almost finished and it was before they put the roof on and I said it's crooked. I don't like it there.
De var nästan klara, de skulle bara sätta på taket och sa, det är snett alltså, jag vill inte ha den där.
And they tried to make excuses and say, after the roof is on, it's gonna look better.
De försökte övertala mig, men när vi har satt på taket kommer det se snyggt ut, det kommer bli jättebra.
They didn't convince me.
Men de lyckades inte övertala mig.
My husband walked over and started removing boards.
Så då gick min man fram och började dra loss brädorna.
And my son said, Dad, don't let her do that to you.
Då sa våran son, pappa, du får inte låta henne göra så mot dig.
And my husband said, I love my wife, I'm going to do it.
Och då sa han, jag älskar min fru och jag kommer att göra det.
But there are also times where my husband has asked something of us or me as a family. And we shake our heads.
Men det händer också att min man ber mig eller familjen att vi ska göra någonting tillsammans och vi bara skakar på huvudet.
We don't want to do it that way.
Vi vill inte göra på det sättet.
But instead, I keep kind of quiet saying, your father wants it, he asked for it, let's do it.
Men istället för att klaga så försöker jag säga till barnen, det här är någonting som är viktigt för din pappa, vi gör det.
So I show that I love my husband, that I also respect him, and I'm showing my children that they should respect him, and also respect the marriage.
Så genom att göra så visar man ömsesidig respekt. Vi gör det här även fast vi kanske skulle vilja göra någonting annat. Det visar på respekt mellan makarna och det lär barnen att respektera föräldrarna.
One other situation was with one of our boys, he had asked me his father if he could have a piece of candy when he was little.
Och en annan situation var att en av pojkarna bad pappa om man kunde få godis.
Go.
Jag tror ni förstår vart vi är på väg.
That the father said yes, he could have it.
Sa pappa ja, det går bra.
I'd already told him no, he could not have it.
Och jag har redan sagt nej, att han inte fick godis.
Here he comes in, eating the candy.
Och så kommer han in och äter på sin godis.
I walk out red, mad to my husband.
Jaha, och jag söker upp min man. Jag kokar av ilska.
I say, why did you give him candy?
Och säger, varför lät du honom få godis?
And he said, he told me you said he could have.
Och så sa han, men han sa ju att du tillät det.
That boy takes after her side of the family.
No, thank you, Peter. But instead, so I went to our son and I said, don't you ever do that again. You made me upset with your father. This is our marriage. I'm not going to have you in my life all my life, but I'm going to have my husband in my life.
Så jag sa till våran son att gör aldrig mer sådär, utan du måste också vara rädd om den relation jag har med din pappa, för den ska vara hela livet även efter att du har flyttat ut.
So I had to show him how important our marriage is, that even over a little piece of candy you could upset this marriage.
Jag ville förklara det för honom att även en sån liten sak kan skapa problem i äktenskapet.
So making each other happy is a high priority compared to making your child.
Så att, det finns en relation mellan man och hustru är prio ett. Och fungerar den så fungerar också relationen med barnen.
Have you ever heard of kindergarten? kinderarchy. You ever heard of that? It's you know, you're using old words, kinder, child in German, right? Mm-hmm. Archi is from goes all the way back to the Greek. It means the head or the leader or the beginning. So kinderarchy in America, we're using this in American culture now. It means to worship your kids.
Så det finns ett begrepp i USA som beskriver att man tillber sina barn.
The whole family chases after the children and their sports. The whole family makes sure that the children have all the money to take care of all the things that they want, and they wear themselves out. Always just trying to make the children happy, and the children's lives kind of run the family. They even pick churches based on their children. They say they bring their kids to church with the Lutheran church, and they have to sit in the pews, you know, and be quiet, and whatever. And they say, "What do you have for children?" Well, we just had church for children, right? But no, but they don't like it. They're bored. We're going to go to another church.
Man låter barnens behov alltid komma i första hand och styra resten av familjen. Till och med vad det gäller att hitta en församling. Så det händer ibland att det kommer barnfamiljer och är med på en gudstjänst och säger de sen, men vad har ni för aktiviteter för barnen? Och så säger de, nu har vi haft gudstjänst precis. Ja, de tyckte att det var långt tråkigt. Vi söker vidare.
These wonderful blessings called children, which we are to bless and raise up for the Lord, sometimes become an idol.
Så att den här fantastiska välsignelsen som barnen är, den här uppgiften vi har att fostra dem i Herren, de kan ibland nästan bli en avgud.
Sometimes we leave one like the wife leaves the husband out of her heart because of the children.
Och ibland kan det vara så att hustrun fokuserar så mycket på barnen så att det finns ingen plats för mannen.
And it's very hard in a blended family.
Och det är väldigt svårt om man lever i en blandad familj, alltså att man har barn från ett tidigare äktenskap som man tar med sig in i en ny relation och så där.
There is a bond between you and your biological children that is supernatural.
Det finns ett band mellan dig och dina biologiska barn som alltid finns där, som är särskilt, speciellt.
And I've counseled wives and husbands who feel like they are on the outside of that.
Och jag har fått ha mycket samtal med både män och hustrur som känner sig utanför.
And if you're married in a blended family, you have to work twice as hard to make sure that your marital happiness comes first.
Det här är en särskild utmaning för den som lever i en sån familj, att jobba på att relationen mellan man och hustru är den primära och att den är så nära så att det liksom kan genomsyra resten av familjen och barn från båda tidigare förhållanden, gemensamma barn och så vidare.
And you have to do that while you make sure the children still feel deeply loved and safe.
Och då måste du göra det samtidigt som du försäkrar dig om att barnen känner sig älskade och trygga, som vi pratade om tidigare.
There are some very good Christian books written about blended families.
Det finns en del väldigt god kristen litteratur som handlar just om den här typen av familjer.
Now we'll get back to the outline.
Ja, nu åter till programmet här.
God has always intended for a marriage to make us happy. It's supposed to be a happy thing. And the way we make it happy, if you fill in the blanks, is love and forgiveness. When I have those couples come in and write down what will make your marriage last, on the other side of the sheet, before I answer, talk to them at all, I say, what will make your marriage happy? And they usually write down the very same things they wrote on the top side. And then I say, what makes it last is commitment. What makes us happy is that list. But you can take that whole list and just call it love. You know, work hard at communication, common interests, serve one another, respect each other. You can all call all of that love.
Så Guds syfte med äktenskapet, det är att det ska vara lyckligt. Och de två sakerna som ni får fylla i här, det är ju kärlek och förlåtelse. De här paren som man talar med, som skriver en massa saker om vad som ska få äktenskapet att hålla. Då brukar han säga att det är hängivenheten som får det att hålla. Men alla de här bra sakerna, det är det som gör äktenskapet lyckligt. Men det kan egentligen sammanfattas med kärlek.
But what do you do when your partner does not love you perfectly?
Vad ska man göra då när ens make eller maka inte älskar en fullkomligt?
You get even.
Då är det dags att ge igen.
No.
Eller?
No, right? You forgive. Do you forgive before they apologize or after?
Hur gör vi när vi förlåter? Förlåter vi innan personen har bett om förlåtelse eller
först efter de har bett om förlåtelse.
In order to have a happy marriage.
För att man ska få ett lyckligt äktenskap.
When, Sophie?
Before.
Before. You forgive before they say they're sorry. If you don't, it will be crazy. Mm-hmm. Because you will withhold love because they withheld love and you spiral. Right?
Det är väldigt destruktivt om man gör tvärtom. Väntar på att någon ska be om förlåtelse. Och så blir det ofta där man vill ge igen och hålla tillbaka sin egen kärlek i väntan på förlåtelse. Och det blir ofta en destruktiv spiral.
If you remember from your catechism class or teaching at church, if you remember what natural knowledge of God's law is, raise your hand.
Om ni kommer ihåg från bibelstudium eller konfirmation, vad är den naturliga kunskapen om Guds lag?
Okay, let me say what it is. God put his law of love in everyone's heart. The Ten Commandments even. But it's summarized, love God with all your heart and love your neighbor as yourself.
Så det vi brukar prata om, det är ju sammanfattningen av lagen. Älska Gud av allt ditt hjärta. Och din nästa som dig själv.
Everyone is born with that is intuitively what they're supposed to do.
Folk förstår att det här är en uppgift som de har.
Nobody can do it perfectly.
Men ingen kan göra det fullkomligt.
But even unbelievers have that in their mind and their heart that they're supposed to love.
Men även otroende förstår det. De som känner det i sitt hjärta att de har en uppgift att älska.
And that they're supposed to forgive.
Och att de bör förlåta.
So these are things that if you are married to someone who is not a Christian, you can still have happiness in the relationship if they understand love and forgiveness is a concept.
Så att även om man är gift med någon som inte är troende, så är kärlek och förlåtelse någonting de förstår sig på.
But the last thing, believers have a special power to make each other happy, because why?
Men den sista delen här, att de troende har en särskild kraft, en särskild förmåga att göra varandra lyckliga. Eller göra äktenskapet lyckligt. Vad kan det vara?
Why? Because we're smarter?
Beror på att vi är smarta.
No.
God is there too in the marriage.
You have God's love as a power in your life, right? And you can look to God and say, I don't want to love them, but you are love and you can help me love them, right? So, you want to say that?
Så att när vi känner att vår egen kärlek och förlåtelse är bristfällig, då kan vi be Gud om kraft att förlåta och att älska.
If a person can take what's on this one slide, very simple, how to make someone happy, is to love and forgive, you can save any marriage.
Om man kan ta till sig det här enkla, alltså att äktenskapet handlar om kärlek och förlåtelse, då kan man rädda vilket äktenskap som helst.
You have the power to make a marriage better in one day.
Det går att förändra ett äktenskap på en enda dag.
Maybe one hour.
Kanske räcker med en timme.
Gunilla has a Facebook story in a minute. Go ahead.
No, I was just thinking, can you love and forgive what if you don't trust? I love you, I forgive you, but I still don't trust you.
Cynthia frågar här om tillit. Tänk om man älskar och förlåter men inte kan lita på den här personen.
Love and trust are two different things.
Kärlek och tillit är två olika saker.
It's a loving person that would say that to their partner.
Men det är kärleksfullt att säga det till sin partner. Jag älskar dig, jag förlåter dig, men jag kan inte lita på det.
When you do say that to someone, what are you hoping they will say?
Om du säger det till någon, vad hoppas du att de ska svara?
Well, hoping that if they love you too, then they will try to do something to build up that trust.
Yes.
To fix it.
Mm. Så du hoppas att om de älskar dig tillbaks, så blir deras motfråga, vad kan jag göra för att förtjäna din tillit igen?
So if you say to someone, I love you but I don't trust you, and they say, well, there's no reason not to trust me and you're the real problem anyway.
So
what do you have to work with? Nothing, right?
Om svaret istället blir, ja, men jag känner ingen större tillit till dig heller och du är väl inte någon bättre än vad jag är, då har man liksom ingenting att gå vidare.
But if they say, I am very sorry that I broke your trust and I'm asking you, what can I do to help build it a little bit today, and you have a thing they can do,
then you started a very loving conversation.
Men om svaret istället blir, det gör mig jätteledsen att jag har svikit ditt förtroende. Vad kan jag göra för att återuppbygga det? Ja, men då har man någonting att utgå ifrån.
And you did your part to try to make the marriage or the relationship better, didn't you?
Mm. Och då har man försökt att förbättra relationen.
But if trust is built, trust, you build trust by the way you behave, you build trust in their heart, they can't just invent trust for you.
Men tillit är någonting man behöver förtjäna över tid.
Can Ella tell about the Facebook story?
That's up to you. Maybe Swedish.
And it'll be okay because she explained it to me in English.
So right? Just Swedish.
Det handlar om ett par som träffades när de läste på universitetet. Och alla tyckte det själva som var väldigt bra för varandra. Och alla andra tyckte om det och att det passade väldigt bra ihop. Och de gifte sig och det visade sig att det blev bara en massa bråk och gräl om en massa olika saker. Båda var kompetenta på sina jobb och så här. När de träffades och kom hem och så här, så var det egentligen ingenting som fungerade särskilt bra. Och efter flera år då så hade de bestämt sig för att skiljer oss och fixat alla papper och så där. Och mannen var iväg på någon affärsresa och han grubblade över det här. Så vi var ju bra för varandra. Han kunde göra en lista med punkter.
There is an American movie called Fireproof. Have you seen it?
Har ni sett den amerikanska filmen Fireproof? Det kanske vi kan den svenska titeln till och med. Jag vet inte vad det
heter. Fireproof.
Ah. What?
It's the same name.
The same name.
Yeah.
So it's like the story you talked about. And there's a book based on that. It's 40 Days of Devotions for About Marriage. It's written by a Baptist man. There's not much wrong with it, and I think you'll be smart enough to see the things that might be wrong. But it's very good 40-day devotional for any married man or married woman about one every day is 3-page reading and one thing that day that you do for your spouse. And you can do it secretly because I've done it twice without Mary knowing I was reading it.
Det finns en bok som har med samma namn och. Och det är andakter, 40 dagar, dagliga andakter. Och då innehåller det också små tips med saker man kan göra för sin make eller maka. Och jag har gjort det några gånger utan att berätta att jag gjorde det. Och jag kan rekommendera den, även om det kan finnas vissa mindre teologiska problem. Så tror jag att ni kommer att se dem.
It's called Love Dare. You can get it on Amazon if you can read English. I bet it's translated into other languages, but it's called Love Dare, and the idea is the like the movie, the father of the husbands dared him to, before he divorced her, to love her like Christ would love her for 40 days. But a new thing every day. So you're reading it for yourself. It's not about the movie. The book's just devotional. But it's talking about dare to love somebody unconditionally today, your wife, by doing this or that. Or your husband. It's not just for husbands. It's a good book. Especially if you're feeling in trouble in your friendship.
Sanning eller konsekvens hade jag talat om. Det låter som kärlek och konsekvens. Och då är det liksom uppgifter man får att visa sin kärlek varje dag.
Can I give you 40 things you can do?
Yes.
As long as I don't have to do them all in 1 week.
I've got my own book.
How many of you remember last 3 years ago when she shouted from the back, just put the trim up in the bathroom? Remember that?
Yes.
Yeah. Well, I went home, and she went away for 3 days, and I did it. I was so embarrassed that she shouted that out. I thought she'll never be able to say that about that trim again. Now she has 40 more things. Yeah. Okay.
I klarar inte det. Vi går vidare. Fantastiskt.
So what I here's what I thought. You know the beautiful passage of, that we read at weddings. It's really about all humans. This is not in the Bible was not written just for married couples, but we are so close when we're married. It's a very good passage to guide you. What I thought we could do is you read it in Swedish, okay, the whole passage, verses 4 to 8, about love. But then, this side of the room, take 5 minutes and talk about these with the people next to you, okay? And try to come up with what does that look like, patience? What does that look like, kindness? What does that look like, envy, or not envy, okay? So we'll read it in Swedish, then we'll... This side of the room takes these words, and this side of the room takes these words, and then we'll all do this one, okay? But what you talk to each other about, what does that look like? What does that look like? What does that look like in a marriage? Okay?
Så det här är ju så välkända ord, vi hör dem ofta på bröllop. De handlar inte alls bara om äktenskapet, utan om kärlek i allmänhet. Så uppgift nu till den här sidan blir att fundera över och diskutera med de som sitter nära er. Exempel på tålamod, på vänlighet, på att inte vara avundsjuk och så vidare. Tänk på exempel i en relation. Hur kan man leva så? Och den här sidan av rummet, ni har vers 5 och 6. Kom på ett konkret exempel.
Jag läser här. Första Korinthierbrevet 13, 4-8.
Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig.
Okay, take 5 minutes to talk about what does it look like, and I have one or two examples in our marriage. So we'll be once we finish 5 minutes, I will ask you to speak up what somebody said around you. You know what I mean? So we'll share together, and then we'll share together. All right, 5 minutes. Take
5 minuter, försök komma på ett exempel på det här konkret. Vad skulle det innebära?
The word patient in the original Greek language means long before it boils over the pot. Long to the boiling point.
Yeah. Vad innebär att kärlek är tålig? Hur kan man visa tålighet? Det grekiska ordet här är en bild av innan någonting kokar över.
What is something you said or somebody said to you over here that you think is worth repeating what patience looks like?
Dela mer av någonting ni nämnde. Hur ser tålamod eller tålighet ut? Tålig kärlek.
It's happy to be married to a person that's patient. Isn't it?
Att man är överseende med varandras brister.
To overlook each other's failings.
Good. Another one, patience, about patience. Anybody else?
Men Kerstin är iväg och luftar plånboken i stan. Så sitter jag helt bra och tycker det.
To have patience where his wife's shopping sprees. Is she here? Yeah? Yeah.
Rebuttal.
Yeah. En gång till.
Ja, men det är tålamod, han är inte tennishockey.
Ja, just det. When he's buying tennis rackets, she tries to be happy. Or patient.
Okay. Mary, tell a story about patience on the at Dallas, real quick. Tell us that story.
I was flying from Austin, which is 3.5 hours away from Dallas. So I had to fly to meet him in Dallas for a trip here.
På vägen hit så skulle de mötas i Dallas. Då fick hon flyga från Austin där de bor.
He forgot his passport, so I had to bring his passport to him.
Men då hade han glömt. Han var ju i Wisconsin, kommer ni ihåg, på det här bröllopet. Och hade glömt att ta med sig passet. Så hon var tvungen att ta med sig passet och ge det till honom.
So I had to exit the airport and come back in to meet him.
Outside
the security.
Och han kunde inte gå igenom säkerhetskontrollen, så hon måste gå ut ur flygplatsen och så börja om och mötas utanför.
I made it. I found him.
Och det lyckades, så vi hittade varann.
But then we soon found out I left my suitcase inside.
Men sen insåg vi att jag hade glömt min resväska inne på flygplatsen.
At a different terminal.
Och en annan terminal.
So,
and we found out when I was trying to put our bags on the scale, then I had my tickets in my hand.
Och det var precis när de stod och skulle checka in och hade lagt upp väskorna på den här vågen. Det saknas en väska.
So I had to show him patience by bringing his passport and coming outside the airport to meet him.
Så att hon fick först vara tålmodig genom att ta med sig hans pass, möta honom utanför, gå igenom lite extra problem.
But he had to show patience coming back into the airport, going to a different terminal on a bus to get to my suitcase.
Men han fick visa tålamod genom att ta en buss för att åka till den andra terminalen, hämta resväskan, komma tillbaks på bussen och checka in.
I think now that was a sign that I was supposed to lose my luggage.
Nu börjar jag tro att det var en första tecken på att jag skulle förlora min resväska för alltid. Den försvann ju sen under resan. And it didn't arrive yet?
Maybe today.
But you know what? I really appreciate that when they did not bring her luggage, she could be a very anyone could be a very emotional, upset, think of all the discomfort this is going to cause her, and she never did that this time. She just didn't complain or whatever. She just said, "Well, let's go find the counter and let's see if they can find my luggage." And so she was patient with the situation.
Och en annan sak, det är ju att vara tålmodig med en situation. Att han var väldigt uppskattad att Mary inte blev så upprörd över att väskan var borta, utan de tog det lugnt bara och rapporterade och fyllde i alla papper och hittade adressen till Hjortsbergagården utan att det fick liksom förstöra dagen.
So what I'm trying to say about marriage is the problem made me happy with her.
Så det jag försöker säga är att det här problemet som uppstod slutade med att jag kände, vad bra du är.
So I think this is what I have in this friend, is someone who will not make it ruin our weekend. Or week, I mean, because she didn't get her luggage.
Jag tänker det här är en välsignelse med vårat äktenskap, att jag är gift med någon som inte förstör hela veckan här för att hon inte har sin
packning. Even if she has to wear somebody else's underwear. Did you hear me? I said, even if she has to wear somebody else's underwear.
Let's move on.
Too much information.
You don't translate my jokes. All right. Okay. What is kindness? What is kindness? Somebody said over here. What is it? What does it look like? What does it do?
Mildhet. And we have to realize the differences in words in translation. So it's not kindness, but almost like meekness in the Swedish translation.
Okay.
Vad är det att vara mild i en relation? Mild och vänlig ligger ju nära, men det är inte exakt samma. They're saying that to let grace dominate and not expect perfection from your partner.
One more example. Okay.
Not fair example. Mildhet. Mild kärlek.
In the Greek language, which is not English or Swedish, it's krestes, which means to be useful.
På grekiskan är ett ord som kan översättas med att vara användbar, nyttig.
So you're watching the Swedish football game, and your wife comes in with one sack of groceries and puts them on the counter. But the front door's open and the trunk is open. Where is she going?
Du säger, vi säger här att du sitter och tittar på landskamp, Sverige spelar.
Where is she going?
Och så kommer frun in med en påse med varor.
She's going to get more groceries out of the trunk. What does she want him to do? To help. But what if she doesn't tell him? He is a guy, right? He won't get it. So she wants him to intuitively see that she it needs help, right? So the second bag of groceries, she raises up a little bit, looks inside, and nothing breakable. She drops it. Boom! He says, what was that? Get him! Go get the ball! Get the ball! Right? She wants him to help. Kindness helps. Hey, can I help you? Kindness does that too. All right, what is in... oh, yeah. They look at me like they don't understand.
Yeah, I think almost everyone does. Jo, men det här att se vad den andra behöver utan att de måste säga det varje gång. Det är en viktig del. Uppmärksamhet.
Okay, what does it look like if a person does not envy you?
Vad innebär det att någon inte är avundsam? Kärleken avundas inte. Brist på avundsamhet.
Or maybe you talk a little bit about what envy looks like so you will avoid it.
Eller om ni tänkte tvärtom, liksom, vad är avundsjuka och vad ska vi undvika?
How does envy show up in a marriage?
Hur kan avundsjuka visa sig i ett äktenskap?
Man inte undrar den andra, till exempel den här joggingrundan eller den här kvällen med kompisar. Eller?
That you don't allow the other person space or time. I didn't get that time, so you shouldn't get that time. You shouldn't get to go jog or go do something.
What else?
Maybe sometimes the children have favorites. Maybe they like one parent more. Is that okay, or do I envy that connection?
That's a way that we can envy that, right? Mm-hmm. How close they are to them. Yeah. We can envy how easy their life looks and how hard ours looks. I don't know about you women, but I know when my wife had morning sickness, she would look at me and say, you did this to me.
Jag vet inte om ni har erfarit det här, men ibland kan man tycka att den andra har det så lätt i livet. Som när min fru var gravid och hade kände illamående på morgonen och sa, det här är du som har gjort det här mot mig.
We can envy that men don't have to have the baby. They said if men had babies, the world wouldn't have any new children.
Man kan vara avundsjuk på att män slipper känna födslosmärtor. Det var någon som sa att om män skulle föda barn så skulle mänskligheten dö ut.
What does it look like? Love does not boast.
Vad innebär det att kärleken inte är skrytsam?
How can you be boastful in marriage?
Hur kan man vara skrytsam i äktenskapet? Hur ser det ut? Vad skulle vara exempel på det?
Vi pratade om att man då måste framhäva allt man har gjort. Det är väl en form av upplåsthet.
To always mention everything you do. This is what I have done and I have achieved this.
Do you ask yourself the question deep in your heart, do you think you've been the better of the two mates? Or if you're not married, better of two friends?
Om ni ställer frågan ärligt till er själva, känner jag att jag egentligen är den som bidrar mest eller har lyckats bäst i våra relationer? Det behöver inte vara äktenskap, det kan vara en syskonrelation eller en nära vänskapsrelation. Känner jag att det är ändå jag som ger mer och bidrar mer?
Philippians 2 says, let everybody esteem others better than themselves.
Och Filipperbrevet 2 ser vi att vi får en uppmaning att höja andra istället för att upphöja oss själva.
Love is not proud. Did you say something? Anybody say something different for proud than they said about boast? Boast is saying it, right? Love is not proud. What does that look like?
Vi sa att man kan vara stolt över någonting som man kan dra. Det är bra att ha ett bra självförtroende. Men man måste komma ihåg att det är en gåva från Gud att vi kan göra det. Så det är inget att skryta över. Utan tacka Gud.
She's saying that there is a right kind of pride. I can be proud that God has given me a certain ability, but I have to remember who gave it to me. So it's not a reason for boasting.
Let's go to this side. It does not dishonor others. What does that look like? How would you keep that?
Vad innebär det att kärleken inte uppför sig illa? Nu har jag 98s översättning. Vi kanske har ett annat ord där. Beter sig illa. Ja, det måste man säga samma. Vad skulle det kunna vara exempel? Då måste man nästan ta en negativt exempel. Vad innebär det att uppföra sig illa som man inte ska göra?
Att såra med
ord. Hurt others with your words.
Okay, good.
Såra med ord.
Hör du?
What else? Om man inte lyfter fram den andras dåliga sidor inför andra.
To not shame your partner by talking about his or her bad qualities in front of others. Oh, my husband is like this, blah, blah, blah. He always such and such.
Is not self-seeking.
Söker inte sitt.
I want to use myself as an example because before I got married and got a daughter, I had a lot of time to spend on interests, but now I don't have that anymore. So that is something that is difficult, but that is a way to. If I just used my time on interest, it would be self-seeking.
Mm. Jo, men Bjarte sa det att, för att ta ett exempel från sitt eget liv, att innan han gifte sig och fick ett barn, då hade han väldigt mycket tid att ägna åt sina intressen, och det har han inte längre. Men om hon skulle begära den tiden fortfarande, jag vill fortfarande ha så här mycket tid avsatt, lika mycket tid för mina intressen, då skulle det vara att söka.
I remember, I still have it today, but early in marriage or right before we got married, it dawned on me that we're about to have to, I can't make any more decisions on where I go without this person having an opinion. And then when the children come, now it's not just the opinion, but it's the need that's there, right? Yeah, it's a big change.
It's hard for sanctification. Yeah. Set aside for 10 years
for the baby. Yeah. Yeah. 10 years after they're 10 years old.
Now he's making up for it.
Making up for lost time.
Yeah. It's not easily angered. What does that look like?
Kärleken brusar inte upp.
I have a great one. One time I called you, Eric, and said, I just filled our gas car up with diesel.
Oh, yeah.
And I thought, he's going to kill me. How much is this going to cost?
Yeah.
And he just very calmly said, okay, where are you?
Yeah.
Don't start the car. I'm coming.
And you loved him even more because
yes.
This man was not easy.
And I thought, oh my goodness.
I married a saint.
Saint Josiah. Synte jag säger det här som ett bra exempel, och det var när hon...
What did you do? Get had the car towed to the mechanic shop? You couldn't start it, it'll ruin it.
No, we just empty the tank and get it back.
Well, you make that sound so simple. That's not just simple to empty the tank, is it?
Took an hour.
No, okay, so you knew where there was a...
Yeah.
Okay, you know more than I do. Mary did that to our chainsaw one time. She put the oil in the gas and the gas in the oil. Go ahead.
Jo, men det här syntes jag berättade om. Du kan säga det på svenska.
Jag ringde Jan Erik en gång och sa vi har bensinbil hemma om diesel. Så men jag var bara förvirrad. Så en gång jag tänkte bilen och så tänkte jag diesel i bensinbil. Och jag tänkte, när vi kommer han att säga, jag kommer att liksom skälla på mig och bli jättearg. Och ni har inte tid för det här, men det kostar det här. Vad har du gjort? Varför är du inte fokuserad? Vad gjorde du? Varför? Jag tänkte att han skällde på mig. Och så sa han bara, vad är du? Ja, jag är på den här i Helsingborg. Okej, jag kommer. Och inget mer.
De sa ju någonting klokt, att när vi inte brusar så stärker det kärleken och bygger förtroende. Så nästa gång kanske man är lite mindre rädd för att ringa och säga, jag gjorde fel.
Synd, jag var
tvungen. Jag kan translate that, it's a play on words. It's lost in translation.
This is not fair. You will have to laugh, but you will laugh at their jokes. But the next one is, love keeps no record of wrongs. No record of wrongs. How is that so important in a friendship anybody has, especially family?
Att inte tillräkna det onda, det är ju jätteviktigt. Vad finns det för...
Think of sister relationships, think of brother relationships, think of mother and dad, think of...
Tänk på alla möjliga relationer, föräldrar och barn och syskon och vänner. Vad innebär att inte tillräkna det onda?
Cynthia.
We said here that if we fought about something and we brought it up, but then we talked it out, we settled it, we resolved it, to not bring it up again at a later fight. Remember when you did that, because we've already talked about this. We don't keep bringing up the same stuff we've already dealt with. I said, jag sa bara, har man varit osams om någonting och det varit konflikt, men sen har vi pratat om det, vi har löst det, vi har förlåtit varandra, vi går vidare. Vi tar inte upp samma sak igen vid ett senare tillfälle och säger, ja men du gjorde så för ett år sedan också. Utan det har vi redan pratat om, så vi tar inte upp samma sak igen.
Det är svårt.
So now, what if you do not bring it up, but you think about it all the time?
Vad säger ni då? Vi säger att den här personen vet att man inte ska göra det, så man tar inte upp det, men man tänker på det mycket.
What grows in your heart?
Vad växer i ditt hjärta?
Resentment. Bitterhet. Right, deep resentment. So, how does Jesus help the Christian with that?
Hur kan Jesus hjälpa den kristne med bitterhet som växer i hjärtat?
Wouldn't God have the right to be the most resentful to you?
Gud har ju verkligen rätt att vara bitter.
And he's not.
Men det är han inte.
Because of Jesus washed it away, right?
För att Jesus tvättade bort synden.
A Christian can let Jesus wash away their partner or their father or sister, brother's sins. Can say, Jesus, you washed it away from their life, so now they never did it to me.
Det här är ett böneämne för oss. Vi kan be till Gud. Tack vare att Jesus dog för min broders eller min hustrus eller min mammas eller min dotters synd, så är den borttagen också för mig.
I want to tell you a story about not keeping a record of wrongs.
Jag vill berätta en historia om att inte tillräkna. Och ni ser att engelskas översättning, den har lite grann en bilden av en lista, eller hur? Man skriver upp alla oförrätter.
We live in a very this is going to have race in it, but it's not the main point. So we live in a very integrated area of Texas.
Vi bor i en del av Texas som är integrerad, människor med olika bakgrund och ursprung, hudfärg.
25% black.
Ungefär 25% afroamerikaner.
50% white.
50% vita ungefär.
25% Hispanic.
Och 25% mer spansk-amerikanskt ursprung, olika del, Mexiko och Sydamerika.
Our children go to public high school.
Och våra barn går till de går på gymnasiet, kommunalt gymnasium.
One problem in American society is that the black men don't raise their families, they just get into trouble a lot and leave their families. Not all of them, I'm just saying it happens, okay?
Ett problem i USA, det är att många svarta fäder lämnar sina familjer. Många svarta barn växer upp utan pappor.
We are living in a community though where there are a lot of strong, good men of every race. They're all integrated in the same families that are represented at the high school.
Men där vi bor så finns det väldigt många goda exempel på starka familjer och närvarande fäder av olika liksom befolkningsgrupper.
Many of the black men are good in spite of their fathers.
Och många av de svarta männen är goda fäder trots sina egna fäder.
There's a man that's coached our son for about 8 years.
Det är en man som har varit coach, tränare för våran son i 8 år.
Just like you coach a basketball team.
Football, football.
Okay. Soccer. Oh, is it soccer? I thought you did basketball. That's your wife who does all the basketball. But your son's team is a soccer team.
Yeah.
Okay. So well, he has coached our son in 2 or 3 sports.
Och han har varit tränare för våran son i 2 eller 3 olika idrotter.
And he does more than coach. He mentors young men.
Men han är inte bara tränare utan han är en förebild för unga män.
I took him to lunch one day. I said, I want to find out what makes you tick.
Jag bjöd honom på lunch en dag och sa jag vill ta reda på vad är det som driver dig.
I also wanted to make sure he knew about Jesus, but I didn't tell him that until lunch.
Och sen ville jag också få tillfälle att prata om Jesus, men det sa jag inte i förväg.
He is a Christian though. I found that out.
Men jag fick reda på att han också är kristen.
He said to me at lunch, he said, I said, you have so many good qualities and you mentor so many young men. And a lot of the young men that he coaches don't have good dads.
Och jag sa till honom att du har många goda kvaliteter och du är en sån god förebild för många unga män. Och man kan tillägga att många av de barnen han har kontakt med inte har egna närvarande pappor.
And I said, tell me your story. How did you grow up? Who taught you all of this?
Och då sa jag, berätta din historia. Hur har du fått lära dig allt det här?
And he said, my father and mother argued a lot. They never were married. And he left when I was a little boy.
Han sa att min mamma och pappa grälade mycket. De var aldrig gifta. Och pappa övergav familjen när jag fortfarande var liten.
And he would not tell me the details because he's a good man. He didn't want to shame his father or his mother.
Och han ville inte berätta så mycket detaljer för att han ville inte skämma ut sin mamma och pappa.
But he said, I met some very good men in the school system in East Texas.
Han sa, men jag träffade en del väldigt goda män när jag gick i skolan.
And my grandfather taught me about God's love.
Och min morfar eller farfar, kanske morfar då ska vi gissa, berättade för mig om Guds kärlek.
Then he said, 10 years ago my birth father showed up on my doorstep.
Han sa, för 10 år sedan så dök min biologiska pappa upp på min trapp och ringde på dörren.
Yeah, he had not been in my life in 25 years.
Och jag hade inte sett honom på 25 år.
And my father said, I want to have a relationship with you.
Och pappa sa, jag vill.
Yeah, he said, I stepped out of the doorway, pulled the door shut, and he said, there's only one way we're going to have this relationship.
Och då gick jag ut genom dörren och stängde den bakom mig och sa, det finns ett villkor för att vi ska kunna ha en relation.
He said, I forgave you for leaving me a long time ago.
Och då sa han att jag förlät dig för att du övergav mig. Det är länge sedan jag förlät.
And I forgave my mother for all of the arguments that she caused for you and other problems she caused for you and me both.
Och jag förlåtit min mamma för all den oreda och problem som hon skapade både för dig och för mig.
And he said, the only way we can have a relationship is if we forget the past.
Och jag sa till honom att det enda sättet vi kan gå vidare på det är om vi lämna det förflutna bakom oss.
We're not going to try to fix it. We're going to forget it.
Vi ska inte försöka laga det eller ordna upp det, utan vi ska glömma det.
And then he said, there's something you don't know. And I said, what is that? And he said, my father is dying in the hospital just a mile from here.
Och då sa den här tränaren att det är någonting du inte vet. Och sa, vad är det? Då sa han, det är att min pappa just nu ligger döende på ett sjukhus inte långt härifrån.
And he said he went on to raise another family after he left ours.
Och sa att han fortsatte och startade en ny familj som han uppfostrade efter att han övergivit våren.
But those children that he raised, he didn't do well. They won't come around him.
Men någonting gick fel där också. De barnen i den relationen vill inte veta av honom.
And he said he asked me the other day, how is it that the son that I abandoned will love me the most?
Och han frågade mig en gång, hur kan det vara så att den son jag övergav är villig att älska mig mest?
And he said it's because God's love enables me to do that.
Han sa, det är Guds kärlek som gör det möjligt.
And the reason I say that is you can, if you keep no record of wrongs, like Jesus keeps no record of wrongs, you can have a relationship with anybody.
Och därför så säger jag det att om vi inte tillräknar det onda, som Gud inte tillräknar det onda, då kan vi ha ett förhållande, en relation med vem som helst.
You may not trust them, so that makes the relationship difficult, but you can still have a relationship of love and forgiveness without being taken advantage of.
Ni kanske inte kan lita på dem fullt ut, men genom att reflektera, att återspegla Guds kärlek, så kan vi ändå ha en relation som bygger på kärlek och förlåtelse.
Look at the very last line. I'm going to skip that love does not delight in evil. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. How can love always do those things? Let's all look at that. How you want to read it in Swedish?
Hur kan det möjligt för kärleken att fördra allting, tro allting, hoppas allting och uthärda allting? Hur är det möjligt? Hur kan kärleken göra det?
Remember when we said trust and love are two different things, Cynthia, we were talking here?
Nu har vi pratat om att tillit och kärlek är två olika saker.
Love is not trust, and trust is not love. But love gives a person an opportunity to build trust.
Men kärleken ger en person möjlighet att bygga upp tillit.
So love always trusts that God could make you a trustworthy person.
Så kärleken litar till att Gud kan hjälpa dig att bli en person som förtjänar tillit.
So if I give you a chance to be trustworthy today, then you build a little trust, one thread of trust between us.
Så om jag tillåter dig att bygga upp vårt förtroende, ja, men då kan varje dag skapa en liten tråd, en liten sträng av förtroende mellan oss.
Tomorrow, one more string.
Och imorgon en till.
The next day, one more string until there's a strong rope.
Till slut är det ett starkt rep som binder oss samman.
But love gives you the opportunity to do that.
Men kärleken är liksom en förutsättning för att det här ska kunna ske.
How does love always hope?
Hur kan kärleken hoppas alltid?
Is the concept of hope? How does love always hope? Anybody? It makes you where you don't give up, right?
Hoppet gör att vi inte ger upp.
You don't give up. And that's why the next word is perseveres. Love never fails. This is a happy friendship with anybody. This is what it looks like.
Och det här är hur sann vänskap ser ut, oavsett vem det gäller, i alla relationer, alla vänskapsrelationer.
We'll stop there and let's just say, I mean, if you have time, questions and answers. If not, we'll go to lunch.
I think we'll go to lunch.
Okay. Do you have some questions? Be thinking about writing them down. Let's.
Skriv we'll ner dem. Ni har frågor som vi inte har med nu. Skriv ner dem så kan vi ta dem sen. Ingrid, vill du säga någonting om betalning?
We're going to talk about the difficulty of forgiving.
Ja. Och efter lunch ska vi prata om svårigheterna med förlåtelse.
How God makes it easy.